Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla glada, och för den delen ni som inte är så glada också. Allt i livet är ju inte ett ljusblått leende. Jag, Sven Johansson, och tekniker Hasse Paulsson är hos er för första gången i höst. Och era värda 2 timmar framåt. Håll ut, vänner. Dagens program ska naturligtvis, höll jag på att säga, handla om valet. Mindre än 2 veckor bort nu. Vi tar en titt bakom kulisserna hos Länsstyrelsen, som är regionalt ansvariga för att allt går rätt till. Karin Gadde Jennische är vår ciceron. Rolf Wingemar tar pulsen på Eva Eriksson, SPFs förbundsordförande, om de äldres viktigaste valfrågor. Och vår panel, lite annorlunda besättning än vi hade planerat ursprungligen, men den består alltså av Lotta Bålman, Per Piscator och Kerstin Jakobsson, och de lär väl också ha en annan fundering om valrörelsen. Vidare Åke Salins första höstkrönika, missa inte den, alltid tänkvärda tankar som han levererar. Per Aspenberg vet det mesta om fåglarnas flyttvanor, han träffar vi en bit in i den första timman. Och där möter vi också Agneta Sjöblom som ger sina tips om det bästa hon vet som hände i Gävle. Och så lite tips om händelser. Det får vi också mot slutet av Timo Heino. Ett bluesinslag levererar Sven-Erik Lundberg. Det har ju blivit något av Seniorradions signum. Dagens rubrik är Hoodoo Lady. Ingrid Karlsson berättar strax om veckans namnsdagar. Men allra först, lite musikalisk inramning. Nisse Hellberg med That's Amore.
You know you're not dreaming, signore. excuse me, but you see down in old Napoli that's a motor. Excuse me, but you see down in old Napoli that's a motor. That's a motor. Det är kärlek. Både svenska, skånska, italienska. That's amore.
Åh, ett kärleksbudskap förmedlat av Nisse Hellberg. Den här gamla dängan som bland annat Dean Martin har lanserat tidigare. That's amore heter det. Och all kärlek till Ingrid som nu har kommit in i studion här.
Tack för det, tack för det.
Och då handlar det om namnsdagar.
Just det. Och då kan jag tala om att den 30 augusti då är det Albert och Albertina. Alberts popularitet har ökat snabbt och det blev ett modernamn på 1800-talet sedan den blivande Gustav den V:s tredje son fått Albert som andra namn. Och det är också tack vare den prinsen namnet finns i almanackan. Är ursprungligen ett tyskt namn och är bildat av två ord som betyder ädel och ljus. Albertina då, ja, det var bara 15 flickor som fick Albertina som tilltalsnamn under hela 90-talet. Kring sekelskiftet var Albertina betydligt vanligare. Kom in i almanackan 1755 till ära för prinsessan Sofia Albertina, syster till Gustav den III. Men då var namnsdagen den 22 april. 1993 så flyttade Albertina ihop med sitt ursprung, Albert. Och namnsdagen firas ju numera den 30 augusti. Albertina har använts i Sverige sedan 1600-talet. Och på onsdag då ska vi gratulera Arvid och Vidar. Torsdag 1 september, då går vi nästan in i lite höst tycker jag. Då är det Samuel och Sam och sen är det flårtantens dag. Finns hon kvar?
Jag hoppas det. Jag har väldigt behagliga minnen av henne.
Ja, men finns
skojar.
Någon... Ja, men finns det någon tant som kommer med sina vita små burkar och delar
nej,
ut?
Nej, jag tror inte det.
Nej, jag tror inte
man
det
har flårtandkräm istället nu. Va?
Ja, ja. Men 1 september kan vi ju tänka på tanten då.
Absolut.
2 september då är det Justus och Justina. På lördag 3 september Alfild och Alva. 4 september Gisela och 5 september Adela och Heidi.
Det var en trevlig sammansättning av den här veckan. Många obekanta namn. Alf, Hild.
Ja.
Ja. Man kan heta så också. Visst
ja,
kan man
ja
det?
Absolut.
Ja. Tack ska du ha, Ingrid. Du är välkommen tillbaka lite senare när du ska berätta om nästa veckas program.
Det gör jag.
Ja. Och därför gör vi något ett litet sånt här melodiradiohopp till någonting helt annat. Knappt 2 veckor kvar till valdagen är det. Valrörelsen går på högvarv. Men vad händer bakom kulisserna under tiden? En av dem som vet det är gäst i studion, Karin Gadde Jennische, valhandläggare på Länsstyrelsen. Välkommen hit, Karin.
Ja, tack så mycket. Ja, det stämmer bra.
Vad gör en valhandläggare?
Ja, vi har ett ganska brett ansvarsområde. Länsstyrelsen är ju liksom som en länk mellan Valmyndigheten, som är liksom den centrala organisationen, och kommunernas valnämnder. Så är vi i mitten. Och vi har ju arbetsuppgifter både mellan valen och vid valet då. Men om vi säger ett val då startar ju det upp hos oss ordentligt hösten året innan, alltså förra året 2021.
Ett år innan valdagen.
Ja, ja, precis. Och då är det ju framförallt valgeografi och så som ska ses över, att valdistrikten är lagom stora, om det ska göra någon ändring i valkretsar till exempel. Så det görs ju liksom redan på hösten innan då. Mm. Sen har vi en stor arbetspuckel som ligger ungefär i mars och april. Då är det beställning av alla partiernas valsedlar. För alla de beställningarna går igenom oss på Länsstyrelsen.
Hur många är det i det här distriktet? Hur många valsedlar trycks upp?
Ja, hur många papper Det kan jag inte säga. Det är många hundratusen valsedlar.
Ja, det måste det vara.
Ja, ja. Det är det. Men vi kommer ju i alla fall att räkna hos oss ungefär 600 000 valsedlar.
Hur många är ni då på Länsstyrelsen som jobbar med det här?
Ja, vi är 3 stycken valhandläggare. Och sen har vi 2 jurister som arbetar med valet mer eller mindre hela tiden. Men sen så engagerar vi ju fler personer just kring själva valet. Och då är det ju kommunikatörer, vi har ju säkerhetschef och liknande. Och sen,
vad är det, förlåt, vad är det ni ska kommunicera då? Kommunikatörerna?
Ja, men det är ju... Vi ska ju kommunicera till allmänheten vad Länsstyrelsen gör med valet. Och sen kan det ju vara sådana som ställer frågor till exempel på våra sociala medier. Och det är ju sånt som våra kommunikatörer bevakar då.
Mm. Och ni ska ut och påminna folk om att rösta. Det är väl er uppgift, va?
Nej, faktiskt inte. Vi har inte riktigt den uppgiften att öka ett valdeltagande eller så. Utan vi har i uppgift att se till att valet går säkert till. Sen har ju Valmyndigheten mera i uppdrag att informera allmänheten om när man röstar, hur man röstar, när det är val och så. Men det sköter Valmyndigheten.
Ja, men de här budskapen då, det är viktigt att du röstar. Det är alltså inte någon myndighet som ligger bakom det, utan det är partierna då, eller?
Nej, det är ju Valmyndigheten som talar om att man kan rösta och när man röstar och hur man röstar. Mm. Men sen är det ju partierna som står för att de tycker att det är viktigt att man röstar och vad man kan rösta på. Just men det sköter ju partierna själva.
Ja. Förändringar mot förra valet då? Valdistriktsindelning och sånt där. Har det skett några stora förändringar där?
Inga stora förändringar. Lite små justeringar kan det vara. I några kommuner så har man så att säga ritat om en gräns lite på kartan. Så att i någon kommun så har vi något valdistrikt mer. Och det är ju en sån här förändring som sker kring varje val. Och det handlar ju om att ett valdistrikt ska vara lagom stort. Det ska vara ungefär mellan 1000 och 2000 röstberättigade i ett valdistrikt. Och det har ju en praktisk betydelse. För blir det för många, då kan det dels bli köbildning och trångt i vallokalen. Sen kommer det också ta väldigt lång tid att räkna det preliminära resultatet. Och om det är för få röstberättigade, och så kanske man har ett lågt valdeltagande också, då finns det ju risk för att man kan äventyra valsäkerheten och valhemligheten. För då kan det ju bli väldigt få som har röstat på ett parti, och då kan det ju börja bli att man kan fundera, ja, men det vet man ju vilka de här 5 rösterna kommer ifrån och sådär. Så att det är väldigt väl uttänkt det här antalet.
Du, hur många vallokaler kommer det finnas i Gävle? Många...
Precis, vallokaler det är lika många som antalet valdistrikt. Då, och det är i Gävleborgs län ungefär 500.
Åh, så många?
Mm.
Och nedbrutet på Gävle då med 100 000 invånare, då är det...
Ja, jag kan inte i huvudet hur många det är i Gävle, men det är ju absolut största kommunen, så det är ju flest valdistrikt här.
En sak som man har pratat om nu inför det här valet, det är att det är viktigt det här att utbilda folk i vallokalerna. Att bara en person får gå in då i det här båset eller bakom.
Det är ju väldigt viktigt, och det är ju just för att säkerställa valhemligheten. Ja. Ingen ska ju kunna påverka vad du ska rösta på. Och då vill man ju förhindra det här som ibland har man kanske kallat det för familjeröstning och så, att man går in då flera bakom skärmen.
Ja,
och
talade om något begrepp gruppröstning eller något sånt där som jag aldrig har stött på tidigare.
Nej, det har förekommit. Vissa röstmottagare bekräftar att det har förekommit. Då. Så nu är det ju tydligt att nej, du får bara gå en och en bakom skärmen.
Mm.
Sen så är det ju självklart så att om man behöver hjälp rent fysiskt med att stoppa valsedeln i kuvertet eller att kryssa med pennan, då har man ju rätt att ta hjälp. Och då kan man ju i första hand då ta hjälp av röstmottagarna. De är ju utbildade och de har tystnadsplikt och så. Mm. Men man kan även så att säga att nej, men jag vill själv ha med mig den här personen för att hjälpa mig med valsedeln.
Mm.
Men då behöver man så att säga ha det skälet. Mm. Liksom.
Då får man först gå till bordet där och säga att så här är det.
Nej, man får ju förklara, röstmottagaren kommer ju att säga nej, men du ska gå in, och då får man ju säga det, att nej, men jag behöver, jag vill ha hjälp med det.
Mm. 2 veckor kvar, vad återstår för dig?
Ja, det är ju nu, det trappas ju upp intensiteten hela tiden. Och en arbetsuppgift som vi har nu som är ganska stor, det är att folk ringer och kanske inte har fått sitt röstkort, eller de anser att det står fel på röstkortet, fel adress, eller att de tycker att de har rösträtt till ett val som inte står på röstkortet, för alla har ju inte rösträtt i alla 3 valen. Och då utreder vi det, och vi kan också skicka ut nya röstkort till exempel. Det kan kommunen också göra, man kan vända sig till sin kommun för att få ett röstkort då. Och sen håller vi ju på att rigga då den stora organisationen. Och det börjar ju på kvällen när vallokalerna har stängt 8 den 11. Då, så fort den preliminära rösträkningen är klar, så ringer ju valdistrikten till länsstyrelsen. Mm. Så då sitter vi redo på nästan alla länsstyrelser i hela Sverige och tar emot samtal. Och då fungerar inte det så att valdistrikten i Gävleborgs län ringer just till länsstyrelsen i Gävle, utan man ringer ett och samma nummer, så man kan hamna hos länsstyrelsen i Stockholm.
Okej.
Ja, precis.
Hur får ni ihop det då?
Jo, men det är ett snillrikt system. Så man ringer, alla ringer ett och samma nummer, och så portioneras man ut så man svarar. Någon på en länsstyrelse svarar. Och så säger man ju då, det är ju en speciell valdistriktskod och kod. Och så läser man upp då, det här partiet så många, det här partiet så många. Och så sitter, har vi då personal som sitter vid datorn och knappar in det. Och det är då direkt sen som ni väljare kan sitta hemma framför tvn och se hur de här staplarna växer fram. Och det går ju via valmyndigheten då. Mm. Så det arbetet sker på länsstyrelsen. Och sen på måndag morgon, eller under måndagen den 12, då kommer ju kommunerna med sina valsedlar till oss på länsstyrelsen. Och då har vi en organisation hos oss med ungefär 60 personer. Så då ska vi räkna de här ungefär 600 000 valsedlar.
Okej. Okay. Mm. Och då är det, vad sa du, 60 personer och 600 000 valsedlar.
Ja, precis.
Det blir några stycken per man där.
Ja, precis. Det kan man inte riktigt räkna så, för vi har rösträknare, vi har registrerare, vi har kontrollgrupp, så vi har olika funktioner. Mm. Men det viktigaste där är ju att all den här räkningen, den sker enligt en väldigt strikt rutin och enligt en manual och går till på samma sätt. Så att alla valsedlar granskas ju på framsidan och baksidan. Man tittar om det har skrivits, klottrat någonting på, om det finns mer än ett partinamn eller liknande. Och sen delar vi upp dem i väldigt många olika högar, så att varje parti delas upp i minst 3 högar. En hög med bara de med ett partinamn på och inga namn. Och en hög med de med partinamn och namn på personer. Och vissa partier har flera olika listor med olika namn på, och då ska de ligga i olika högar. Och sen är det en hög med de som har partinamn och namn på personer, och där väljarna har kryssat för kandidater. Mm. Och då ligger de för sig, och sen ska man gå igenom vilka personer de har kryssat för.
Hur lång tid tar det här då?
Ja, alltså att räkna ett valdistrikt med då ungefär 1000 till 2000. Det brukar ju inte vara alla brukar ju inte rösta, men om vi säger, det kan ju vara uppåt en 1700 röster kan det ju vara då i ett sånt här valdistrikt då. Det brukar ta för två rösträknare, och så har vi en rösträkningsledare och en registrerare som hjälper till. Brukar kanske ta 2 timmar ungefär. Sen kan det skilja sig väldigt mycket, för att man kan inte ana hur många olika speciella valsedlar det kan finnas. Och då är det en valsedel som är, den kanske är handskriven med något speciellt. Då måste vi verkligen ta den valsedeln på allvar och granska den noga. Så då kan det ta extra tid.
Sen gör ni någon efterkoll sen på det där?
Ja, precis. När en sån här räknegrupp är klar, då går hela materialet till våran kontrollgrupp. Och det är extra erfaren personal, länsstyrelsepersonal som har varit med vid tidigare val. Och då gör de, ja, de gör nästan om allt arbete igen och kontrollerar. Och hittar de då en avvikelse på att nej, men det står att det ska vara 77 stycken på det här partiet, men jag får det här till 79. Då räknar man om allting igen.
Mm. Okej. Okay.
Så att det får inte finnas, det får inte finnas några differenser, för då räknar vi om allting igen.
Ja. Mm. En sån här fråga som man ändå måste ställa sig. Mm. I många andra länder så röstar man ju digitalt. Mm. Va? Man går in och slår in olika koder. Mm. Sådär. Är det här det sista valet med valsedlar i Sverige, tror du?
Absolut inte. Det finns, för det första så finns det liksom inget uppdrag, valmyndigheterna har inget uppdrag eller så att titta på någon form av digital röstning eller så. Och jag tror att alla som är inblandade och arbetar liksom med val är väldigt överens om att det här är det absolut bästa systemet, och det är därför att det är manuellt och det är decentraliserat och det är transparent. Det är väldigt svårt att påverka. För om vi säger att man skulle ha en digital röstning, att man kanske skulle, det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju dels vara att man går till en vallokal och trycker på en maskin, klickar på olika saker. Då ska du tänka på att ingen, inte ens den som har programmerat eller gjort maskinen, ska kunna programmera om den, till exempel. Om det skulle vara så att man skulle kunna rösta hemifrån då, på en digital lösning, då, hur ska man då säkerställa att ingen sitter bredvid dig och berättar vad du ska rösta på? Ingen loggar in med ditt bank-ID och röstar åt dig eller så, gruppröstning och så. Så att just den här valhemligheten. Och det är ju också en stor skillnad mellan, ja, men om man deklarerar till exempel, då är ju själva vitsen med det att mottagaren av informationen ska ju kunna se att du har gjort någonting här och vi ska se vad du har gjort. Men i valet är det ju precis tvärtom. Här ska man kunna se att du har röstat, men ingen ska kunna ta reda på vad du har röstat på.
Mm. Mm.
Och sen just att det är ju väldigt svårt med cyberangrepp eller liknande här, eftersom valsedlarna är manuella. Vi kan räkna om dem hur många gånger som helst.
Mm. Okej. Okay. Mm. Innan det slutligt då är klart, ja. Hur lång tid tar det? Det är flera dagar efter?
Ja, precis. Vi börjar ju räkna riksdagsvalet. Så det börjar vi med på måndagen den 12:e då. Det är klart ungefär på fredagen. Och sen veckan därpå så räknar vi först alla kommunerna och sen regionen. Så två veckor.
Två veckor efter. Mm. Men det är inga stora förskjutningar som sker från valdagarna framåt, kan man säga.
Det brukar inte vara några jättestora skillnader, men det brukar vara skillnader, och det är meningen, kan man säga, för att vi har lite olika uppdrag. Kommunerna, de och, i valdistrikten, de har i uppdrag att få fram ett snabbt resultat, lite preliminärt. Och de gör ju bland annat då inte uppdelningen på det här med olika listor och personkryss och sånt där. Och en del valsedlar gör man i den preliminära räkningen, bedömningen, en snabb bedömning, så att säga, att de är ogiltiga, och det är så det ska göras. Men sen kan de giltigförklaras av länsstyrelsen. Det är liksom meningen, just för att man ska få ett snabbt, översiktligt resultat på valnatten. Och sen har man mera tid att göra en ingående granskning av valsedlar. Till exempel om vi säger att en väljare skulle ha av misstag tagit två valsedlar och stoppat i ett kuvert. Det är ju sånt som, det är tunt papper och de fastnar ihop. Så har man gjort det misstaget till exempel, stoppat två likadana valsedlar i ett kuvert. Då kommer den att ogiltigförklaras på valnatten. Men en av valsedlarna kommer senare att giltigförklaras av länsstyrelsen.
Okej. Okay. Mm. Okay. Två veckor efter valet då till liksom det Och ja, sen tar du ledigt då till nästa val, eller?
Ja, precis. Till hösten sen, då kan man få lite ledigt. Men dels när själva rösträkningen är färdig då, då ska vi ju skriva protokoll på varje val, varje kommun, regionen och riksdagen. Och sen ska vi ju se till att mandatfördelningen sker då mellan partier och personer och skicka ut bevis till alla personer som är invalda. Det blir några hundra personer hos oss. Och sen så ska ju valsedlarna och allt valmaterial arkiveras enligt särskilda rutiner och märkas upp och förvaras på ett säkert sätt då i våra arkiv. Och då ska det förvaras sen till nästa val vinner laga kraft.
Okej, och då hoppas man att det inte blir några extra val i...
Nej, precis. Det ska vi ju ha beredskap för att klara av också.
Du har mycket att göra nu. Vi ska inte uppehålla dig längre. Mm. Tack för att du kom hit, Karin Gade-Jennische, valhandläggare på Länsstyrelsen.
Tack. Tack.
Reklam. Välkommen till Gävle Teater i höst och upplev storslagen dans med Kullberg, magi med Kalle-Einar Häckner, en hyllningskonsert till Svante Thuresson, humor och allvar med Ösnujen, Olof Wretling och tre lite äldre systrar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller gå in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap, till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
Det kostar inget, men betyder massor. Att fylla i Vita arkivet är som att ge en kram till eftervärlden. Du gör det enkelt på vitaarkivet.se eller genom din närmaste Fonusbyrå.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Försoning. Men vem kan undgå regnet dag.
Anna-Lotta Larsson, just vid den här tiden. Och nu ger vi oss in i fåglarnas värld med hjälp av Per Aspenberg. Det är bråda tider i naturen. Under några månader ska miljontals flyktfåglar överge sina födelseplatser och ge sig ut på en dramatisk flykt. Vi bad Per Aspenberg att komma hit och berätta vad det är som händer. Välkommen hit, Per.
Tackar.
En kort presentation. Vem är du?
Ja, är amatör ornitolog från unga år verkligen. Och väldigt intresserad av just flyttning som jag tror vi kommer prata ganska mycket om nu. Pensionär nu och inventerar lite fåglar i skärgården åt länsstyrelsen ibland. Men jag är ju i princip amatör ornitolog som sagt var.
Och håller speciellt ögonen på fåglarna i neråt Hedesundatakten. Du bor där någonstans i...
Ja, jag bor ju där och det är trevligt. Men jag är väldigt mycket i skärgården. Jag är verksam vid Äggegrunds fågelstation, ön längst ut i Gävlebukten.
Just det, det är där man märker fåglar, va?
Ja.
Ringmärke.
Ja, ja, vi ringmärker, ja.
Okej, fågelflyttning skulle vi prata om. Och den... frågan som jag då ställer mig alltid är, vad är drivkraften i det här? Varför flyttar fåglar som galningar över hela jorden?
Ja, det kan tyckas som en svår fråga, men man kan väl ge ett lätt svar. Och det är att fåglarna ser till att de är på bästa stället vid rätt tidpunkt. Och det driver dem. Det är ju evolutionen då som har vaskat fram vad som är bästa ställena att vara på, och har de det här mönstret nedärvt då att flytta.
Men man kan ju tänka sig, det är ju att ge sig ut på långa flytter sådär, att det är ju väldigt dramatiskt, det är farofyllt, eller hur?
Ja, det är där man verkligen undrar hur det är med kostnad och värde. Det är ju enorma saker de, alltså bedrifter de gör för att vinna den här, att vara på rätt ställe.
Hur många fåglar är det som flyttar om man tänker sig? Det är ju miljontals, har jag förstått.
Ja, man säger att över södra Sverige så flyttar det 500 miljoner fåglar. Det är ju väldigt mycket. Och där ska man jämföra med att det i Sverige häckar 70 miljoner fåglar då. Och de får ju ungar och sånt där. Så som mest i Sverige så har man den här tiden på året precis cirka 350 miljoner fåglar. Det är ju väldigt mycket. Och då är det ungefär 60% av dem som flyttar riktigt strukturerat då. Ja. När man rör på sig lite mer ostrukturerat då. Mm.
Och vad är skillnaden på det? Ja, det finns de som flyttar in till städerna och sådär när det börjar bli kallt, eller?
Ja, om vi säger så här. De fåglar du ser vid fågelbordet, nästan alla de kommer att vara någon annanstans om en månad. Mm. Till och med talgoxarna där flyttar. Det är nya talgoxar som kommer hela tiden.
Mm.
Det tror man inte.
Nej, det trodde jag verkligen inte. Jag trodde det var stannfåglar kallat för.
Ja, det finns ju då de som ringmärker vid fågelbord mycket. Och de märker ju detta då i dubbelmärkelse då att det kommer nya fåglar hela tiden.
Jaha, okej. Så det som jag trodde var våra fasta fåglar, och de ger sig iväg och så kommer det nya dit. Eller så?
Det är klart att det förekommer långstannare då. Men...
Ja. Och vad är anledningen till att de gör det då? När jag lägger ut mat i fågelbordet där och sånt där.
Jättebra fråga. De är så att säga programmerade att man kan inte vara på samma ställe, för där tar maten slut. Och detta nya vet jag inte när det blir en instinkt hos dem att stanna länge. Det är liksom onaturligt att maten ska fyllas på hela tiden.
Ja. Jag tänkte just på det där. Det måste ske då evolutionen gör att de ändrar sina vanor och sånt där, va?
Ja, oj, väldigt bra fråga igen. Det är ju nedisningar, ja. 10 000 år sedan och sådär. Så att de ändrar flyttningsmönstret ganska snabbt ändå jämfört med mycket annat. De har väl en grundidé till exempel att de ska till Afrika, men sen detaljerna då i den här resplanen, de ändras relativt snabbt då, på 10 000 år till exempel.
Mm. Det är relativt snabbt, tycker du?
Ja, det är snabbt i evolutionen.
Ja. När börjar flyttsäsongen?
Flyttning pågår i varje fall från mars till november kan man säga, här i våra trakter, som vi kan se med uppenbart de är gäss som kommer i slutet av mars och svanar och trastar och så som håller på att flytta ända in i november. Så att det är väldigt långt, men just nu så kanske vi har den mest intensiva flyttningen, så det är väldigt bra timing på det här.
Och då slutar den framåt november-december då?
Ja, de är
det
ju
för
mer
kallt att flyga omkring, eller?
Jag pratade tidigare om de här strukturerade flyttningen, det vill säga att de har väldigt klart för sig att de ska till ett visst ställe och flytta på en viss tid. De är insektsätare till exempel, de är så illa tvungna att göra så. Men de andra då, som flyttar lite mer slumpartat, de flyttar egentligen hela året.
Vilka fåglar, du sa det, är de här stora då som kommer tidigast? Gäss och svanar och sådär på?
Ja, det är ju de som kan utnyttja uppväxten på fält då, kvarlämnade, ja, oskördade åkerpartier och sånt där. De kan ju komma så fort det är snöfritt egentligen. Faktiskt så blir det lite tidigare år från år. Men det är grågås, sädgås, sångsvan som har blivit en fågel i jordbruksmark nu för tiden. Det var det inte när jag började titta på fåglar.
Då höll de sig i sjöarna?
Det har blivit en åkerfågel nu. Då,
ja, man ser ju ofta det.
Det är där de får tag i måtten då, om man säger så.
Mm. Vilka fåglar flyttar längst?
Det är ju så att i världen finns det ungefär 11 000 fågelarter. Nummer ett i detta fantastiska race av långflyttare är silvertärna. Så det finns massor av häckande, även där du kanske vistas på sommaren. Silvertärna, det är två snarlika arter, fisktärna och silvertärna.
Mm.
Och silvertärna flyttar alltså i princip från pol till pol. Den är nere på vintern i Weddellhavet då, i Antarktis. Mm. Och det här är ju ingenting som funkar i radio, men för dig visar jag kartan på hur de flyttar. Och det här är isländska, men det är samma mönster för svenska.
Ja.
De flyttar alltså ut över havet för det mesta. Ner,
från någonstans då Grönland, Island, och sen är det sträck ända ner till Antarktis där.
Ja, för oss är det ju direkt då utanför Danmarks kust och ut i havet sen. Ja, det är från ekvatorn till Polen är det väl definitionsmässigt 1000 mil, om jag kommer ihåg rätt. Det var väl så fransmännen fick till det här med mil och kilometer. Så att de gör alltså två gånger det nästan då, 2000 mil enkel resa. Men det där gör de tur och retur.
Hur lång tid tar en sån flytt?
Det tar... De stannar till lite grann utanför Newfoundland ett tag på hösten. Så på hösten så tar det 3-4 månader. På våren har de bråttom hem, och då gör de det på mindre än 2 månader.
Mm. Man tänker ju på det här. Man ser ju egentligen inte så mycket av de här fågelsträcken. De flyttar främst på natten, va? Är det så?
Ja, det är de som bara kan man säga får ta på mat på dagen. För dem är det ungefär som vilken chef i någon firma som helst. Viktigt att ta nattåget då, så att de inte förlorar en arbetsdag. Och de tar nattåget, ja.
Mm, okej. Okay. Jag trodde det var att de kände sig mer skyddade. Eller
ja, det tillkommer. Så ja, de har okay. också kommit fram till att så är det.
Ja, ja okay.
Sparvhökarna är inte i farten nå och sådär.
Nej. Ja, de sitter ju naturligtvis och väntar på att här kommer miljoner småfåglar. Nu ska vi förse oss.
Ja, men det, så är det.
Ja, ja. Du, vilka förändringar är det som sker nu då? Du sa att det tar 10 000 år att ändra evolutionsförutsättningarna på något sätt.
Ja, det var ju en slarvig bedömning, men att det tar ju tid i varje fall, tusentals år. Och förändringarna man ser är hos väderflyttare kan man säga. De som kan anpassa att de stannar till på flyttresan eller inte. Och de kommer tidigare, och det är ju gäss och svanar och många andra fåglar som plockar maten från marken som inte är insekter. Då. Men så har vi instinktsflyttare då, som har en nedärvd almanacka kan man säga. Det gör de därför att de vill anpassa sig till insektstillgång i regel. Mm.
Och insekter är ju lite, det är många som säger det är mindre insekter som rör sig i luften.
Men detta är ju förbluffande, alltså jag tyckte att det var bara larv att prata om att man inte får några insekter på fönsterrutan på bilen. Ja. Och så har jag kollat det här själv. Och det är förbluffande, och jag förstår inte det helt enkelt. Det är ju inga insekter som sitter döda på framrutan på bilen längre.
Nej.
Men det där, det måste undersökas. Jag är oerhört nyfiken på om det här verkligen stämmer att det har minskat med insekter.
För då måste ju även fåglarna ändra sina matvanor, kan man tänka.
Det kanske är det första indiciet då på att man ser att de har färre ungar. Då.
Ja. Hur studerar man det här med flyttvanor? Så är det fortfarande ringmärkning som gäller?
Ja, så var det. För mer än 100 år sedan började man använda metallringar. Det var ju väldigt viktigt överhuvudtaget då för att få reda på var de var på vintern och sådär, fåglarna. Men under de 20 senaste åren har det hänt väldigt mycket med att man sätter små GPS-sändare, alltså ja, mobiltelefoner kan man ju inte säga då, men små saker med GPS-utrustning
ja.
Som man kanske limmar fast på ryggen eller sätter en sele då.
Ja.
Och det här går ju framförallt på de stora fåglarna, för det behövs ett batteri med också, solladdat. Och då ser man dag för dag. De skickar den här informationen då, de mest magnifika GPS-utrustningen, så man kan se varje dag var de är. Och vi har några silltrutar från Äggegrund som man kan följa. Jaha, oj, nu är de nere i Medelhavet. De flyttar väldigt långt, våra silltrutar. Och nu är de nere i Victoriasjön, ja.
För där, kan du följa dem? Alltså?
Ja, det är de som råkar få lösenorddata då. Ja. Så kan man gå in på webben helt enkelt och titta. Det är ju fantastiskt. Ja, det är det 8 silltutar som är märkta med GPS-utrustning ute på Äggegrund.
Det var det jag tänkte på, att i tekniken måste ju ha medfört. För det är ju lite bökigt det där att hålla på med ringar, och det är väl lite obekvämt för fåglarna också? Inte?
Ja, det är ju med den här GPS-utrustningen också. Då finns det en annan utrustning som då är på sättet på ljuslogg. Lite som en stor ring då. Och den registrerar sol, ja, när det blir ljust och när det blir mörkt, och klockslaget för det då.
Mm.
Och av det så kan man räkna ut, oj, solen gick upp sent, då måste de vara långt till väster då. Jaha, de var uppe så länge, ja, då måste de vara nästan nere vid ekvatorn.
Okay.
Och man kan alltså rita kartor sen. Men en hake med det, och vad kan det vara? Man måste fånga dem där en gång till.
Okay,
för det är då man kan plocka rätt på den där ljusloggen, sätta den i datorn och få kartan.
Har du varit ute någonting på Äggegrund i år då?
Ja, jag är ju där alldeles för lite tycker jag själv, men varje vår, sommar och höst i varje fall.
Ja. Och då har ni nät där ute som ni
ja, det är då så man fångar småfåglar, ja.
Ja. Och storfåglar, hur gör man med dem då?
Man kan säga på Äggegrund och många andra ställen som ringmärker man ungar då, då som man hittar dunungar. Och de här silltrutarna kan man ta lite mer brutalt i en nätfälla, mm. som en slagfälla som när de kommer tillbaka till boet. Då. Mm. Det är lite mer brutalt.
Du, slutligen, den klassiska frågan. Hur hittar fåglarna?
Ja.
Fram och tillbaka. Och vi ser den här lilla sädesärlan som kommer till vår lilla husventil år efter år. Och då har den vad har den varit då på vintern förresten?
Ja, de är i östra. Alltså de flyttar öster om Medelhavet. Och när man kommer ner då till Nilen och sådär, då är de ungefär framme i sitt vinterområde.
Ja. Och då är de långliggar där ett tag som det heter.
Så är det. Hur hittar de? Man börjar ju med att undersöka om det här med stjärnor och sol och sånt där i konstgjorda planetarier och sånt där. Det använder de. Ja. Men de flyttar ju utmärkt även när det är dimma. Och då är man helt säker på att man använder magnetism, något magnetfält.
Ja.
Och man kombinerar det där. Man har magnetkänsliga järnjoner och sånt i retinan och sånt där man kollat sånt. Så att de har grejer nära hjärnan som kan registrera magnetfält. Och man säger liksom lite sådär populärt då, att de ser magnetkartan framför sig när de är ute och flyger.
Ja.
Det är ju ett förmänskligt sätt att säga saker och ting, men alltså det ligger väl mycket i det. Och det här kombinerar de. Och alla detaljer i denna mycket komplexa historia har man inte liksom utrett, men de har ett antal verktyg, de kombinerar och hittar otroligt bra. Nu visar jag min utfrågare här en karta över en myrspå från Alaska.
Vad heter den? Myr?
Ja, den heter myrspå. Den finns i häckande även från svenska fjällen österut. Men det här är den population som finns i Alaska. Och den flyttar över hav kan man säga i en vecka ner till Nya Zeeland. Och det här trodde man inte var möjligt alltså. Så mycket kan de inte tanka att de klarar resan. Men de flyger nonstop. Och det är ju helt otroligt egentligen.
Då kan de inte äta under hela...
Nej, de äter ju in smådjur ifrån backen, ifrån våtmarken och sånt där.
Ja.
Och
det finns ju ingenting. Inte i havet.
Nej. Så det hade man räknat ut rent teoretiskt att de kunde inte flyga längre än ett par dagar och sådär. Men det brydde sig inte mer spåren om.
Nej, men visste inte om det, att det var omöjligt.
Nej, exakt, men inte.
Ja. Du, det finns oändligt mycket spännande i detta.
Ja, det som är problemet.
Ja, du ska få återkomma till det. Och vet du vad vi ska prata om då?
Det kan väl avslöja det för mig.
Hägrar.
Ja, okej.
Ja, jag har ju utifrån Utnora vår lilla hägerkoloni som jag följer. Eller lilla, den har blivit ganska stor med tid. Ja, då ska vi prata om det.
Sven är ju världsberömd för sina hägerstudier i Utnora.
Ja, just det.
Okej.
Tack ska du ha, Per. Ja. Välkommen tillbaka.
Ja, tack för det.
Jag heter Åke Salin. En fråga som jag ställer mig allt oftare numer är den om kriget som pågår just nu. Och det är jag inte ensam om. Alltså, vad gör det med mig, med oss? Det osannolika har alltså inträffat igen. En galen man får för sig något idiotiskt och startar ett krig. Vi som kommit upp i åren och varit med om en del kunde väl inte i vår vildaste fantasi föreställa oss att man startade ett krig 2022. Men så blev det. Jag känner att detta har påverkat mig djupt i mina grundläggande känslor och värderingar. Kan känna mig uppgiven och hopplös på ett sätt jag inte känner igen från tidigare. Nu när hela jorden är i fara med all miljöförstöring och artutdöende så kommer detta. När Tysklands nye förbundskansler Olaf Scholz kort efter att kriget inletts meddelade att landets militärbudget skulle utökas med 1 000 miljarder kronor för att upprusta. 1 000 miljarder för upprustning av vapenarsenalen. När jorden håller på att gå under. Hur ska vi förhålla oss till det? Finns det någon vettig president eller ledare i världen idag? Förutom Putin har vi ett antal hel- eller halvgalna män som knappast bidrar till en bättre världsordning. Erdogan, Xi Jinping, Bolsonaro, Viktor Orbán och så vidare och så vidare. Män som knappast inger förtroende i dessa tider. En liten strimma hopp är väl de stigande antal kvinnor som klivit fram och tagit kommando till några stater. Närmast oss Sanna Marin i Finland, Nya Zeelands Jacinda Ardern. Angela Merkel har ju tyvärr avgått, men hon ingav ju annars förtroende och kunde definitivt handskas med gubbväldet. Nu har vi också Magda som hittills inte gjort bort sig. Men jag längtar ändå riktigt stora ledare som kan stå för de riktigt stora förändringarna som vi behöver idag för att jorden inte ska gå under. Då tänker jag förstås på Nelson Mandela. Får vi någonsin en sån världsledare igen? Ja, vi får hoppas och fortsätta kämpa på det sätt vi är kapabla till. För ett antal år sedan läste jag en artikel om matriarkat. Alltså samhällen som styrts eller fortfarande styrs av kvinnor. En kvinnlig forskare som besökt ett flertal sådana samhällen, framförallt i Afrika, kunde berätta hur dessa samhällen fungerade. På det stora hela var det inte så stor skillnad jämfört med de manliga patriarkaten. Det fanns företeelser som i vilket vanligt samhälle som helst. Mygel och korruption, härskartekniker, gynnande av släktingar och liknande. En sak som forskaren däremot inte kunde finna i dessa matriarkala samhällen var att det inte förekom våld. Det var och är ju fortfarande mycket intressant. Tänk dig ett samhälle som visserligen i mångt och mycket ser ut som alla de samhällen vi känner, men det förekommer inte våld. Det vore väl något att berätta för Putin och grabbarna. Styr och ställ och gynna dina oligarker, men använd inte våld. Jag tycker det verkar vara en utsökt variant, väl värd att pröva. När och hur ska vi börja?
Reklam. Hej, Ingela från Länsmuseet här. Välkommen att hänga hos oss. Ta hissen upp till våra konstsalar och gör ett nedslag i länets historia på vägen ner. Upplev världsarvsgården bortom Åa i Fågelsjö i virtual reality. Läs flaskposten från det sjunkande skeppet på Nordsjön och titta närmare på muskötten från Gustav II Adolfs gevärsfaktori i Söderhamn. Och sist men inte minst, ta det tid att skapa med barnen i vår ateljé. Alltid öppet tisdag till fredag 11-18 och lördag söndag 12-16. Fri entré och gratis wifi. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. I dagsläget sker alla aktiviteter utomhus på olika platser i Gävle. Program finns att hämta i stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
SPF Seniorerna är det självklara valet för pensionärer. Det finns hela 12 lokala föreningar i Gästrikland. Vi arbetar bland annat för att ge dig trygghet i boende, äldreomsorg och sjukvård. Dessutom har vi ett stort utbud av aktiviteter, intressanta upplevelser och spännande resor. Prova på du också. Ring 0291 301 26 eller gå in på nätet sbf.se för att komma till din förening.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Du når oss på 026 62 3940 eller via e-post info@seniorradion.se.
Innan reklamen kunde vi ta del av Åke Sahlins alltid tänkvärda tankar om livet på jorden. Och nu en annan favorit.
Välkommen till mina favoriter. Agneta Sjöblom heter jag. Och här tipsar jag om mina veckofavoriter. Idag tisdag. Stadsvandringar med intendenten Konsten som ännu inte finns är rubriken när ciceron Jan Stene, konstintendent på Gävle konstcentrum, talar om planerad ny offentlig konst, om det nära samarbete Gävle kommun har med GDJ-fonden och om dess betydelse. Samling vid Boulognerbadet i Boulognerskogen idag tisdag klockan 14 börjar första vandringen och nästa vandring startar klockan 18. Och sen imorgon, Fiskargubben, vad är det för en figur? Föredrag av Fredrik Björkman, intendent för Sveriges Fiskargubbemuseum i Söderala, om fiskargubbar i konsten. Vem var han och hur hamnade han på alla svenska väggar under rekordåren? Länsmuseet imorgon onsdag klockan 18. Ådraget arrangeras i helgen i Gävle. I kalendern för ådraget fylls arrangemangen på löpande. Där ser man också klockslagen för de olika arrangemangen. Men jag kommer här att presentera ett litet axplock. På fredag är det release av promenadbroschyren Årummet i Gävle. Framtagen i samarbete mellan kulturavdelningen, Gävle kommun, Länsmuseet Gävleborg och Sveriges fängelsemuseum. Du kan gå en promenad på egen hand längs med Gavlån efter broschyren. Release alltså på Länsmuseet på fredag klockan 14-16. På lördag klockan 20 tänds 4000 marschaller efter Gavlån, Esplanaden och Gävle teater. Och då blir det rullande kulturekipage längs Gavlån. Kanske lite sång, musik eller poesi. Och det är klockan 20-22. Sen är det under dagen guidade visningar på Gävle slott, Fiskets dag vid Milles änglar i Stadsträdgården, öppet hus på gasklockorna där det är äppelmustning och man uppmanas ta med egna äpplen och prova att musta. Det är öppet hus i Frimurarhuset på Kyrkogatan 26 och Länsmuseet arrangerar ådraget hela dagen och kvällen och har en utdelning av kulturstipendium och körsång utanför huvudentrén med Gävle Forum klockan 15.30. Och visning av utställningen Fiskare finns det en framtid klockan 20. Och på Slottsgården ges föreställningen Rötter. Och det är akromatik med Nordcirkus. Och Cirkusgatan i Gävle är på Gävle teater. Och det är fri entré men biljett behövs. På söndag Göran Greider och Ulf Lundén, kollegor på Dala-Demokraten, och de samtalar om Johill utifrån sitt stora intresse för honom, hans öde och kampen för jämlikhet. Skottes musikteater har premiär på föreställningen om Johill den 19 november. Och det här ingår i Skottes serie Söndagar med klass. Det är fri entré med begränsat antal platser. Det är alltså Skottes musikteater på Norra Köpangatan 11 på söndag klockan 14. Och på söndag också, det gäller att vara optimistisk som fiskare. Det är ett föredrag om kustfisket i Gävleborg i nutid och dåtid med etnologen Hanna Norregärd. Föredraget baseras på nya och äldre intervjuer med verksamma kustfiskare från Gävleborg. Och det sker på Länsmuseet på söndag klockan 14. Och på måndag slutligen i dansföreställningen Kvinnor och skog låter koreografen Hagar Malin Hellqvist-Sellén skogen och naturen stå i fokus i dansverket som ges på Gävle teater på måndag klockan 19. Tack för att ni lyssnade.
Thank you.
precis under val. Välkommen in i studion, säger jag till Rolf Wingemar.
Tack för det.
Du ska nämligen fortsätta vårt valarbete. Innan det ska jag väl säga, musiken vi lyssnade på var Procol Harum med A White Shade of Pale. En sån där dänga från 1966 som inte alla trodde på då, men som sen har levt kvar som en fantastisk låt och lever än idag. Rolf, du ska prata med...
Jag ska prata med Eva Eriksson från SPF-pensionärerna. Och hon är ju ordförande för SPF Riks, så att det tror jag kommer att bli ett intressant samtal.
Du har henne på tråden.
Tack. Ja, Eva, du är välkommen till Seniorradion.
Tack så mycket för det.
Och du har väl bråda tider nu, misstänker jag, när det är ganska nära till valet.
Och, ja, det kan man säga varje dag och varje minut kan man säga, så är det alltid någon fråga som poppar upp hos oss på SPF Seniorerna. Och vi träffar mycket folk och har mycket kontakter med politiker naturligtvis.
Men vad är det för huvudfrågor som ni har bestämt er för att driva inför det här valet?
Ja, att de viktigaste frågorna för oss är ju att se till att äldreomsorgen fungerar. Efter allt det strul och alla de rapporter som har kommit med kvalitetsbrister i äldreomsorgen, så är det en oerhört viktig fråga för oss och som har legat på vår dagordning i många, många år. Och vi ser hur bristerna inte har minskat utan snarare på vissa ställen ökat. Och då handlar det ju mera om hur ger man äldre människor på särskilda boende en god hälso- och sjukvård. Inte så mycket kanske det här med hur man ordnar aktiviteter, utan mera vad får man för sjukvård när man bor på äldreboende? Hur ser kommunerna på sitt ansvar med kommunens sjukvård för äldre människor som bor på särskilda boende? Det är en sån fråga. Sen diskuterar vi ju mycket också hemtjänstfrågan. Vi brukar kalla det för att vi ska stoppa springet i hemtjänsten. Vi vill att det ska bli färre människor som kommer till äldre människor som behöver hemtjänst. Och att man på det sättet ökar kvaliteten inom det området också. Och sen är en stor fråga, pensionerna.
Ja, där förstår jag att det är en verkligt stor fråga. För att förra året vid den här tiden så diskuterades ju det ganska mycket, och då låg just pensionerna högt bland de frågor som var viktiga. Men nu verkar pensionsfrågan ha försvunnit.
Ja, det är väldigt märkligt. Jag har ju, vi har från vår sida haft en stor debatt om pensionerna den sista tiden, och vi försöker att skriva debattartiklar och fråga politiken så att säga, vad tänker man att göra? Men det verkar vara väldigt svårt att hantera de här frågorna. Man är oenig om på vilket sätt man ska gå tillväga för att höja pensionerna. Men vi har från SPF Seniorerna presenterat ett förslag hur man kan finansiera och hur man kan gå vidare i den allmänna pensionen. Därför det man hittills har gjort är ju bara att höja garantibeloppet. Och det är ju för de människorna som inte har jobbat eller som har jobbat lite, för att man ska ha en vettig vardag. Och det är bra att man höjer nivån där, men då måste man också samtidigt höja nivån i den allmänna pensionen för oss som har tjänat ihop vår pension. Och det har man inte klarat av på samma sätt, att hitta en modell för det. Och där säger vi att där finns det stora brister, och det är väl den frågan vi nu tycker är viktigt. Hur ska man höja nivån i den allmänna pensionen? Därför att det finns för lite pengar i systemet och det måste in mer pengar. Och där är ju politiken oenig om hur det ska gå till.
Men förra året så införde man ju ett tillägg för att öka respektavståndet. Det var väl bra att man gjorde så?
Ja, det är bara det att långsiktigt så är ju inte det, blir ju inte det resultatet, eftersom den allmänna pensionen räknas ju upp utifrån lönenivån. Alltså, vad har vi för avtal i det här landet? Och så får ju den allmänna pensionen ett påslag. Medan garantipensionärerna, de är ju garanterade prisgarantier. Så att när inflationen ökar så räknar man upp garantipensionen utifrån vilken garanti eller vilken inflationsnivå man har. Och det innebär ju att det här året så kommer ju garantipensionärerna att få inte bara en höjning det politiken beslutar, utan också en höjning av att inflationen är så hög. Medan den tryggheten har ju inte allmänpensionärerna. Och då måste man ju på något sätt se hur ska man då göra för de allmänna pensionerna, de som vi jobbar ihop till. Alltså det är ju det som är försäkringssystemet. Garantipensionen och så är ju liksom ett stöd och ett bidrag för att man ska kunna ha en rimlig levnadsstandard när man blir pensionär om man inte har jobbat eller jobbat väldigt lite.
Det innebär ju, det här vad jag förstår också, att respektavståndet som ökade förra året, det har ju minskat nu.
Ja, så blir det ju. Därför att alltså pensionerna är ju ingenting som ligger för sig själv, utan de påverkas av den ekonomiska utvecklingen. Och i vardagen så är det ju så att vi ska ju konsumera och betala våra hyror och allt vad pengarna ska vara till. Och det är klart att om priserna ökar så mycket som man gör nu, energipriser och bränslepriser och matpriser och livsmedel, då blir så att säga det för oss allmänpensionärer, så att säga, eller vanliga pensionärer, ett problem, för att då får vi mindre i plånboken fram igenom. Så att det här är ett väldigt komplicerat system. Och då har vi sagt att man kan inte hålla på och lappa och laga som man har gjort från politiken år efter år och se till att man säkrar, så att säga, garantipensionärerna och inte andra pensionärer. Utan man måste ju, så att säga, även se över systemet. Vad är det som går fel och varför har det blivit så här? Och ett svar på den frågan är ju att man har lappat och lagat istället för att verkligen sätta sig ner och fundera över vad händer i vårt pensionssystem när vi lever mycket längre, när vi så att säga har blivit friskare och friskare och inte pensionssystemet är räknat för att vi ska leva så mycket längre. Och detta har ju Pensionsmyndigheten påpekat ett flertal gånger och också gjort undersökningar och pekat på att man måste föra in mer pengar i systemet för att de ska räcka. Eftersom vi blir fler och fler människor och då ska pengarna räcka till fler. Och det är klart att det är ju enkel matematik. Då räcker inte pengarna med de inbetalningarna vi har. Och då måste de ökas. Och då är man ju lite oenig idag. Hur ska det gå tillväga? Är det arbetsgivarna som ska betala eller är det så att säga man ska sänka skatten istället som vissa partier? Där har vi ju från våran sida tillsammans med ett antal andra organisationer sagt att man måste omfördela inom systemet. Det är ju så att arbetsgivarna betalar redan idag 100 miljarder i arbetsgivaravgifter. Plus att det finns löneskatter och det finns också pengar över taket i pensionen. Alltså man betalar ju inte in alla pengar till pensionssystemet som man tar ut från arbetsgivaravgifter. Och då har vi sagt att nu måste man sätta sig ner och fundera över hur ska man omfördela i systemet. För vi tror att det blir svårt att höja arbetsgivaravgifterna. Men däremot så kan man omfördela och det är mycket pengar man kan omfördela.
Det är ju en statlig inkomstskatt på alla inkomster över 7,5 prisbasbelopp. Eftersom arbetsgivarna betalar fulla arbetsgivaravgifter eller pensionsavgifter på hela lönesumman. Medan den anställde bara får pensionsrätt upp till 7,5 prisbasbelopp. Så att den statliga skatten skulle man ju kunna tillföra till pensionssystemet.
Absolut. Och det tror vi skulle vara... det skulle ge mer legitimitet åt att sätta mer pengar i systemet, därför att vi är ju redan pengar avsatta. Man kan ju inte så att säga kräva att man ska betala att höja arbetsgivaravgifterna eller höja så att säga avsättningarna från 17,5 till 18,5 med bara arbetsgivaravgifter. Utan de finns ju redan i systemet. Man behöver ju inte höja dem.
Nej, just
utan det är precis som du säger, att det finns redan pengar som man kan omfördela.
Men en annan sak som jag har upptäckt nu när det gäller det här tillägget som kom nu i augusti som några få fick, det är ju det att i extremfallen så har det ju hänt att folk får mindre i plånboken efter det här tillägget än vad de hade tidigare. Beroende på att det här äldreförsörjningsstödet minskar för många, för att den här nya pensionstillägget är ju skattepliktigt och då minskar det. Och sen dessutom ökar ju skatten, plus att kommunerna nu börjar räkna om omvårdnadsavgifterna. Så att de som har hemtjänst till exempel och inte har maxbelopp idag, de får ju höjd omvårdnadsavgift. Och det har inneburit, har jag fått reda på från Pensionsmyndigheten, i extremfall att en del får mindre i plånboken nu efter det tillägget än vad de hade tidigare. Och det kan väl inte vara rätt, tycker jag.
Nej, och det visar ju bara hur pensionssystemets olika utvecklingar så att säga, påverkar vardagen för oss seniorer. Alltså hur viktigt det är att veta vilka delar i pensionssystemet som man ökar och att det blir en helhet och att det har lönat sig att arbeta. Sen måste ju kommunerna också, det är ju en annan fråga, hur kommunerna hanterar det här med avgifter i äldreomsorgen eller i hemtjänsten. Eller överhuvudtaget avgifter. Man kan inte hålla på att höja avgifterna hela tiden. Därför att det ger ju för seniorerna ett mindre utrymme. Så att det är ju egentligen två saker. Men det visar också hur viktigt det är att när politiken ska fatta beslut om viktiga socialförsäkringssystem, så måste man ha en bild om helheten. Och då menar vi att nu är det dags att se över pensionssystemet och sätta in det i en helhet i samhället. Vi lever i ett helt nytt samhälle. Vi påverkas ekonomiskt av internationella vågor av ekonomin. Inflationen förändras och det går ju upp och ner, och man måste fundera över så att säga, är vårt pensionssystem, har man vårdat det på rätt sätt? Ja, vi vill inte att man ska göra ett nytt, men vi vill att man ska se över vad är det för delar i systemet som har blivit felaktigt. Därför att principen i vårt pensionssystem är ju att det ska löna sig att arbeta och att man ska jobba ihop till sin pension. Och att det så att säga, ska vara principerna i systemet. Och är det så att man rubbar för mycket och lägger in för många delar vid sidan om, ja, då blir det såna här effekter. Och det tycker vi är allvarligt, verkligen allvarligt. Så att jag tror att det bästa, eller tycker, och det är vi helt överens om med andra också, att nu måste man se över pensionssystemet. Det går inte att hålla på det här sättet och lappa och laga.
Men för det hur får ni gehör, tycker du, för de här synpunkterna som ni har, både när det gäller pensionernas storlek och socialförsäkringssystemets sammansättning? Får ni något gehör överhuvudtaget? För det här är ju inte nya frågor.
Mm. Nej, och jag tycker att de flesta partierna vi pratar med, de tycker att det är helt rätt. Men de har olika vägar att gå. Och man är väldigt attraherad av att framförallt i valtider säga att nu höjer vi pensionstillägget, eller vi ser till att det här Löfvenbidraget som man hade för något år sedan, som man la in i systemet, att man förstärker det istället för att titta på helheten på pensionerna. Man kallar ju så att säga, garantipensionen egentligen för en pension, men egentligen är ju garantipensionen ett statligt bidrag som finns i pensionssystemet för de som inte har varit på arbetsmarknaden länge nog eller som inte har jobbat väldigt lite. Och det tror jag är en fråga som har stor betydelse i det här när man diskuterar frågan. Att man tror att det är pensionssystemet vi håller på och greja med. Men det är ju egentligen en del av vårt pensionssystem som man tittar på. Och inte den delen som man har jobbat ihop. För principen är ju att vi ska jobba ihop till våra pensioner. Och nu rubbar man på den Och då måste man ju förklara för medborgarna vad är det man vill långsiktigt.
Du pratar om långsiktighet. De här tilläggen som kom förra året och som kom nu, de går ju via statsbudgeten. Och det innebär ju att det är lätt att lägga till de här, men det är ju lika lätt för en ny regering att ta bort dem. För att i och med att de inte ingår i pensionssystemet så finns det ju ingen garanti för att de kommer att bibehållas.
Nej, så är det ju.
Så att, det är ju så att om det blir kärva tider nu här framöver och kärv ekonomi, så kanske det är risk för att det blir sådana effekter av det hela. Men Eva, jag måste säga att det är intressant att få del av dina synpunkter, och jag tror att du har mycket att göra framöver här, både före och efter valet här. Men i och med detta, Eva, så ska jag be att få tacka dig för din medverkan här i Seniorradion i Gävle. Tack ska du ha, Eva.
Tack så mycket. Ha det bra.
Tack.
Hej.
Hej.
Hej igen! Tisdag förmiddag och ett nytt avsnitt av Lite Blueshistoria, som man den här hösten har kallat Från Hoodoo Lady till Voodoo Woman, och som handlar om bluesens förmödrar från 1920-talets början och fram till millennieskiftet. I dagens avsnitt, som jag helt enkelt kallar Hoodoo Lady, ska vi möta kanske den allra största av de tidiga bluestanterna. Det handlar om Memphis Minnie. Hon föddes den 3 juni 1897 och fick namnet Lizzie Douglas. Ett namn hon hatade, och hon kallade sig Kid. Som 13-åring lämnade hon hemmet, och under artistnamnet Kid Douglas verkade hon på Beale Street i Memphis, där hon levde på att spela för drickspengar och på att sälja sin kropp, vilket inte var ovanligt bland unga kvinnliga gatumusikanter. Hon började uppträda tillsammans med Joe McCoy, som sedermera blev hennes andra äkta man, och de upptäcktes av en talangscout från Columbia Records när de spelade för småpengar utanför en frisersalong. Talangscouten tog dem till New York för en inspelningssession och gav duon artistnamnet Kansas Joe and Memphis Minnie. Vi hör henne i en låt av Joe McCoy, Hoodoo Lady, som har fått ge den första delen till den här seriens titel.
Hoodoo Lady, how do you do? Tell me you take a boot and touch a brand new shoe. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Hoodoo Lady, you can turn water wine. I've been wondering where have you been all this time. I'm sitting here broke and I ain't got a dime. You all could put something in these dukes of mine, but don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, you better watch her, 'cause she's tricky. I want you to unlock my door so I can get in and get all of my clothes. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Now look at Hoodoo Lady. I want you to treat me right.
Bring my man back home, but don't let him stay all night. And don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boy, she's tricky, she can be. Better watch her too. Look here, hoodoo lady, I'm your friend. When you leave this time, come back again. But don't put that thing on me. Don't put that thing on me. Don't put that thing on me, 'cause I'm going back to Tennessee. Boys, I'm scared of them.
När Minnie senare kom till Chicago handlade det fortfarande till stor del om country blues och akustisk gitarr. Men 1941 började hon spela elektriskt för att anpassa sig till den förevarande badmiljön. Hon gifte sig med Ernest Lawler och tog hans efternamn, som är det vanligaste att se som hennes kompositörsnamn. Tillsammans med Ernest uppträdde hon runt om i Chicago. Och med hennes starka röst blev hon pådrivare i fråga om den elektriska bluesen på 40-talet. Vid en nyårsfest 1942 beskrev poeten Langston Hughes ljudet från hennes gitarr som en musikalisk variant av gäng elsvetsare ihop med ett valsverk. Och jag kan garantera att ett valsverk från det tidiga 40-talet verkligen var något som kändes i öronen. Det gör de fortfarande förresten, fast kanske på ett lite annorlunda sätt. Minnie odlade medvetet sin feminina sida med påkostad klädsel och dyra smycken och byggde upp en lady image trots spottkoppen hon alltid hade med sig på scenen för att hon tuggade tobak. Hon får avsluta för idag med sin egen Me and My Chauffeur Blues, en melodi som många säkert känner igen. Thank you.
Reklam.
Hej, jag heter Anna och jobbar som konsumentvägledare på Konsument Gästrikland. En telefonförsäljare ringer och du tackar ja. Vad gäller om du vill ångra dig? Besök oss vardagar måndag, tisdag och torsdag mellan 9 och 12 på Stadsbiblioteket i Gävle på Nygatan 25. Du kan också ringa oss måndag till torsdag mellan 9 och 12 och på onsdag fram till klockan 16. Och då ringer du på 026 17 50 50 eller så mejlar du konsumentgastrikland@gavle.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Surfa på nätet, betala räkningar. Beställa medicin kan vara svårt om du inte är digital. PRO samorganisation genomför just nu ett projekt där vi hjälper dig som senior att komma igång med digitala aktiviteter. Minst 500 000 svenskar uppskattas leva i digital utanförskap och många av dem är seniorer. Vill du bli mer digital? Tveka inte. Kontakta oss idag. PRO samorganisation på telefon 076 472 1222.
Sugen på något gott till fikat? Eller varför inte ge bort ett paket av Lendias goda kokosbollar och chokladbollar? De finns i din lokala butik. Direktlevererade från Roslagen av familjeföretaget som har över 70 år i branschen. Eller gör en utflykt till OKQ8 Roslagsstoppet som har Lendias fabriksförsäljning av kokosbollar och chokladbollar i storpack. Öppet alla dagar i veckan. För mer info, gå in på www.lendia.se.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och Seniorradions 2 timmars program har kommit fram till det som många tycker är höjdpunkten i programmet, nämligen där vi har tussat ihop en trio medborgare som ska diskutera heta aktuella ämnen. Idag är lite omkastningar i de traditionella tremannagrupperna eller trepersonersgrupperna. Vi har med oss Lotta Bålman.
Ja.
Ja. En kort presentation, Lotta. Vem är du?
Ja, jag är jurist i botten och har jobbat många år som åklagare. Nu jobbar jag på advokatbyrå som biträdande jurist. Oh. Intresserad av det mesta.
Det ska vi lyssna till. Kerstin Jakobsson, välkommen hit.
Hej.
Vad jobbar du med?
Jag var kulturchef i Gävle under många år.
De flesta av oss känner igen dig och du har varit med här i panelen ganska länge också. Och det har du också, Per Piscator.
Det har jag också, ja.
Ja. Och du kommer bland annat ifrån Gevalia, var det någon som sa.
Ja, jag kommer ifrån företagsvärlden. Ja. General Foods-världen.
Ja, okej. Okay.
Okay. Jag kan säga.
Ja. Hörrni, det är ju så här att det är svårt att komma förbi valet. Och innan dess kan jag väl bara fråga så här. Har sommaren varit bra? Korta svar nu från, vad säger du, Kerstin? Har det...
Den har varit bra utom de dagarna när det har varit för varmt för att man ska kunna göra något alls.
Ja, Lotta, har du haft någon semester? Du jobbar ju...
Jo då, jag har haft en del semester och jag tycker det var en bra sommar, men jag håller med Kerstin, ibland är det alldeles för varmt. Men då har jag suttit med fötterna i Storsjön och svalkat mig.
Okej, okej. Ja, den håller fortfarande svalkan.
Ja, det gör den.
Lite grann, ja. Per, du har varit uppe i Hälsingland eller vad? Nej, i Härjedalen.
Ja, det goda här i vackra Härjedalen. Ja. Jag har lyckats vara på rätt ställe faktiskt när det gäller temperaturer och myggor och kantareller och sådär. Då var det bra.
Hörde ni han sa kantareller? De börjar glänsa ut i backarna nu.
Nu är de slut snart.
Ja, ja, vi får se. Ja, om jag får råda så kommer de vara slut snart. För jag ska ut och plocka eftermiddag. Här,
ja.
Det är gott om svamp. Konstigt nog med tanke på att det har varit så torrt.
Ja, just det. Men det räckte det här lilla regnet som kom nu i förra helgen. Eller runt helgen och sådär. Ja, okej. Vi har viktiga ämnen för oss, hörni. Valrörelsen så här långt. Vad är er bild av den? Vem vill börja? Lotta?
Ja, min bild är att jag tycker den är ganska trist och jag tycker bara det är gnäll på vad andra har gjort fel. Och så när det gäller till exempel gängkriminaliteten så skriker man att man ska krossa gängen. Ja, hur ska man krossa dem då? Jag tror inte man kan krossa dem om vi ska fastna just på den problematiken då. Däremot kan man kanske få dem betydligt mindre kraftfulla i och verkningsfulla i samhället. Men det gäller ju att man talar om hur man ska agera mot dem. Och där kan jag tycka att journalisterna, ibland är de ganska bra när de intervjuar. Men jag tycker många gånger att man inte bottnar det här och ställer dem. Hur ska man, vad är det egentligen för mål man vill ha? Och hur ska man nå dem praktiskt? Jag menar, i företagsvärlden skulle det här aldrig fungera. Om man liksom bara sa det här ska ni göra och det är ett övergripande mål. Det gäller ju att bryta ner och där tycker jag att man ska vara bättre på att ställa politikerna så man får reda på hur de vill komma åt det här.
Per?
Ja, man måste fråga hur. Jag menar, bara, det är mycket snack och lite verkstad. Mm. Hur ser verktygslådan ut egentligen? Mm. Jag orkar inte med att lyssna på såna här utfrågningar och annat. Det säger mig ingenting. Men jag tycker det är väldigt svårt. För mig är det en väldigt svår valrörelse. Jag brukar veta vem jag ska rösta på, kan jag faktiskt säga. Vilket parti som jag ska rösta på. Men nu det är så många variabler. Dels är det sakpolitiken. Och där, och jag har roat mig med väldigt många valkompasser och valbarometrar och har börjat komma underfund med att de är rätt listigt byggda de där. Man kommer fram, jag kommer ju till olika svar beroende på vilken jag kör. Om jag kör Dagens Industris valkompass eller om jag kör TV4 eller DNs Arbetarblad här, det finns väldigt många. Och jag varierar någonstans. Jag vet ungefär vad jag inte hör hemma. Det är väl det jag kommer fram till.
Ja.
Så det är sakpolitiken. Där kan jag i och för sig bestämma mig. Men så kommer nästa fråga. Aha, var ska den här sakpolitiken passa in nu? Nu har vi block tyvärr. Man pratar mycket om de här blocken. Och då hamnar jag fel. Då säger jag nej, jag kan inte rösta så för då har det en konsekvens som jag inte accepterar. Sen är det nästa fråga. Vem är bästa ledaren tro av de här kandidaterna till statsminister? Och då kan jag få ett annat svar. Och sen fascinerande nu allt både i Dagens Industri och i DN. Jag sa att i Gefle Dagblad också börjar man allt mer att köra hårt med att nu måste det bli en samlingsregering med alla svåra problem vi har. S plus M. Jaha. Men hur ska man åstadkomma det? Hur ska man rösta för att få det? Det går ju inte. Så att jag är väldigt lost just nu.
Okej. Vi avvaktar med intresse vad du kommer fram till. Du har 2 veckor på dig.
Ja, det kommer du aldrig veta. Men jag kommer att rösta, det kan jag berätta.
Ja. Kerstin, valrörelsen så här långt?
Jag skulle framförallt vilja lyfta fram den frågan som jag anser väldigt viktig och som har lyst med sin frånvaro i stort sett, nämligen klimatfrågan.
Ja.
I den mån den överhuvudtaget har nämnts har det varit i negativa termer så tillvida att vi ska behöva ingen reduktionsplikt. Vi klarar oss bra då. Vi ska ändra vårt vi behöver inte ändra vårt levnadssätt. Och det tycker jag är skandalöst. Mm. Vi kan komma ifrån att det är en stor, viktig och övergripande fråga.
Är det att sticka huvudet i sanden, menar du, eller?
Ja, jag tror det.
Ja.
Tyvärr.
Ja. Vad tycker ni övriga om just klimatfrågan då? Har det försvunnit ur...
Ja, den gömmer sig väl lite bakom energikrisen nu.
Energi.
Också. Mm. Och där tycker jag man landar fel. Där bjuder man över varann att kompensera oss. Istället för att säga, kom nu på hur ni ska spara. Mm. Det är ju den vägen vi ska gå. Och då kommer man in på klimatfrågan också.
Mm.
Det här överbudsgrejen man kör med nu är alldeles fel.
Mm. Med elpriser och sånt där?
Ja, kompensation. Kompensera. Mm. Kör med täta fönstren istället. Ta på sockan på fötterna på vintern. Så kommer det att bli, tror jag.
Ja, jag håller med både Kerstin och Per här, och jag måste säga att klimatfrågan är för mig väldigt avgörande när det gäller hur jag ska lägga min röst i valet.
Mm.
För jag tänker på barn och barnbarn och barnmorsbarn här så småningom. Vad ska det finnas för värld? Och jag tror att det är jättefarligt att man stoppar huvudet i sanden nu, och där förstår inte jag att man inte i media nu när man ska ställa politikerna så att säga till svars och ta upp relevanta frågor, att man inte driver de här frågorna mer.
Vad tror du det beror på då? Att det har försvunnit så?
Ja, alltså jag tror det här med att stoppa skjutningar och det här med elkompensation, det har liksom tagit över och på något sätt skyms de andra frågorna. Och sen tror jag också att vi måste i förlängningen vara beredda på att vi kanske inte kan ha det så här bra, så att säga, i vårt samhälle och få allt att leva som vi har gjort hittills. Vi kanske får dra in på viss av den lyx som vi ju faktiskt har. Tittar vi på världen i övrigt så lever ju vi väldigt luxuöst.
Ja, vi lever bra.
Ja, det är lyx jämfört med fattiga länder. Och alltså, ska man klara det här i förlängningen och inte gå mot avgrunden, då tror jag att då måste man vidta åtgärder ganska radikalt och snabbt. Och jag tycker FNs, det här Parisavtalet, hur har det egentligen gått med det? Varför tar man inte upp det mera i valrörelsen?
Vi har 2 veckor på oss, Lotta. Det är väl dags att föra den frågan vidare då?
Mm.
Ja. Men vad säger du, Per, som kommer från vad ska jag säga, industrivärlden då? Är det slut på den här ständiga tillväxten?
Nej, du kan inte få slut på tillväxt. Därför att jag tror att jag och kanske ni också, vi är byggda lite så att vi letar efter lite nytt. Vi letar efter nya idéer. Och nya idéer leder ofta till att man gör någonting annorlunda. Ofta leder det till tillväxt, även om man inte är ute efter det från början. Jag menar, vi är kreativa, innovativa, vi vill göra saker lite annorlunda. Och det Lotta, jag knyter an till det du sa. Det saknas i bilden som vi har nu, det är bara för jävligt att säga, svart i Sverige. Man glömmer bort att ja, men vi har det väldigt bra. Vi har det väldigt bra. Vi kan bli bättre och vi kan göra saker bättre. Vi får inte låsa fast oss vid, som var det vår finansminister sa, att ni ska inte bekymra er om elpriserna. Det får ni kompensation för. Det är ju hål i huvudet att säga det. Mm. Fullständigt. Istället isolera fönstren, fundera på vad kan ni göra, solpaneler. Det finns ju massor med positiva alternativ som nu bara blir svart och gnäll. Det låter hemskt.
Ja, och det är ingen som... Den rösten som tänker nytt saknas ju fullständigt i valrörelsen.
Ja,
ja, men det finns ju sådana innovatörer och så vidare.
Ja.
Men det lyser helt med sin frånvaro.
Men de håller sig på näringslivssidan. De vill inte ha något med politiken att göra.
De nytänkarna alltså? Eller?
Ja.
Ja, men en valrörelse ska ju också innehålla något visionärt.
Absolut.
Och det finns ju överhuvudtaget.
Nej, när man tittar på valprogrammen, det är väldigt lite visionärt. Jag tror S-valprogram nästan saknar det visionära.
Mm. Så det har blivit ett presidentval istället då, att det är några personer som ska petas fram.
Ja, men det har det blivit också.
Väldigt tydligt tycker jag.
Ja. Och det är en komplexitet som kommer in i bilden.
Ja, men kanske är det så att vi måste ha en samlingsregering för att överhuvudtaget komma vidare.
Ja, jag tror vi måste det. Men klimatutmaning, NATO, bygga ut försvaret, gängbiten, börja jobba med de yngre så de inte kommer in i gängen. Allt det behöver kraftsamling. Mm. Och inte det här tjafsandet, ska det bli V eller SD eller L, vart tar de vägen? Och så här. Nej, det håller inte. Men hur kommer man dit?
Jag måste backa tillbaka lite till det här just gängbrottsligheten och gängkriminaliteten. Jag tänkte, eftersom vi har Lotta här idag som har lite, det var mycket med det att göra naturligtvis. Skärpta straff, räcker inte det då?
Nej, det som jag var inne på, vet jag, när jag satt här för ett tag sedan och vi pratade just om gängkriminaliteten. Det kan man skrika om och det kan man lagstifta om hur mycket som helst. Och jag menar, skulle vi lagstifta om dödsstraff för mord i gängmiljö så skulle inte det avskräcka i alla fall. Mm. Utan här måste man gå till roten. Och det är naturligtvis människor som söker sin tillhörighet. Alla behöver vi bekräftelse, vi behöver känna att vi hör till någon grupp. Och där måste man jobba från början, från det de här ungdomarna är små. Och sen tror jag ju också att polisen jobbar helt fel idag. Alltså jag förstår ju inte riktigt hur det har kunnat bli så här. Och där ropas det ju också på att det ska vara fler poliser och så vidare. Det räcker inte med fler poliser. Det finns ett antal duktiga poliser i dagsläget. Men det gäller ju också att man har en rätt organiserad polis. För ett antal år sedan blev ju polisen statlig. Det tyckte jag var jättebra att det inte blev de här reviren på olika håll, länen ute i Sverige och storstäderna. Men sen misslyckades man ju, för sen har man ju lite centraliserat igen, i vart fall i regioner. Titta bara på Gävle. Vad har man? Man har vakthavande i Uppsala och bilar som ska styras. Här måste polisen vara ute och ha det här gamla sättet att jobba. Att man visste lite i förväg vad som rörde sig i olika gäng och konstellationer. Och man hade en god kontakt med ungdomar och lite äldre som kanske sysslade med sånt som inte var så rumsrent. Och lika så att man har en väldigt god spaning. Och har man inte det synsättet i botten, då har man inte några stora möjligheter att komma till rätta med det här. För när väl brotten händer, ja, då ska det utredas. Mm. Och det ser vi ju också vilka problem det är att då hitta bevisning och styrka brott. Mm.
Men är det inte också det att det är för lite samsyn eller samarbete eller dialog mellan olika myndigheter?
Ja, jag håller med.
Precis.
Och det var ju bättre förr med fältassistenterna och man såg inte dem. Alltså jag har en känsla av att idag är man så rädd för GDPR och sekretess och så vidare. Här måste man ha ett gott samarbete så man hjälper varann. Mm. Och det här ligger ju på chefsnivå delvis.
Vad säger poliserna då? Du träffar ju mycket som liksom jobbar. Delar de den uppfattningen? Eller?
Jag träffade häromdagen en polis i viss ställning här i Gävle och han tyckte nog i princip som jag. Kan man säga. Och jag träffar ibland en man som var polis för ett antal år sedan och sen har han jobbat med annat och han berättar ju hur han får en massa information genom kontakter folk söker upp honom så att säga på gatan och så. Och det är den där informationsinhämtningen som polisen måste fortsätta att ha så man vet vad som rör sig. Mm. Och den här äldre mannen då, han är lika förtvivlad som jag och många andra som har jobbat med det här är just över att det fungerar inte som det borde idag. Och okay. Jag vet inte, jag tror att det har blivit för många mellanchefer inom polisen. Det är en organisationsfråga. Och starta om och kraftsamla. Men det är ett stort jobb att göra. Lyssna på Leif G.W. Persson. Han tar ju upp de här frågorna om hur han tycker polisen jobbar fel.
Vi gör så. Ja. En kort avslutande fråga bara till er alla. Tänker ni rösta på valdagen eller har ni redan förhandsröstat? Vad säger du, Kerstin?
Jag tänker förhandsrösta.
Oho. Okej, okay. Lotta?
Ja, jag tänker nog försöka göra det på valdagen. För jag tycker det är nog visst med att gå till vallokalen.
Per?
Ja, vi är lite delade hemma. Jag tycker det brukar vara bra att förtidsrösta. Men vi kommer att gå på valdagen i år.
Ja.
Det kommer jag.
Ja.
Lite speciellt. Vi håller med Lotta.
Ja. Jag tycker också det är lite speciellt så där.
Men det var ännu mer speciellt när barnen var mindre. Då klädde man ju upp både sig själv och barnen och gick högtidligt. Det var verkligen högtidligt.
Ja.
Och träffade grannarna och det var verkligen ceremoni att gå och rösta.
Vad hindrar dig? Det söndag om knappa 2 veckor. Då går vi iväg till valurnorna och Kerstin har redan röstat hemma då.
Ja, av många olika skäl. Men jag tycker detta är väldigt svårt val.
Ja. Det är svårt, ja.
Ja.
Ja. Och jag menar, jag kommer att splittra mina röster antagligen.
Mm. Okej.
Okay. Ja, alltså olika regionalt, lokalt och ja.
Jag ska inte pressa er med vad ni tänker rösta och så. Det får ni faktiskt hålla för er själva.
Ja, det gör jag.
Tack så mycket för att ni kom hit. Och spännande blir det. Det kan vi väl vara överens om.
Ja, det blir det.
Tack till Kerstin, tack till Lotta och tack till Per.
Tack.
Pa 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 ya ya pa 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 ya ya pa 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 ya ya pa 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 ya ya. Fast man saknar allt av värde varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå ska det genast ut och handlas. Hela klädskåpet förvandlas sen man svurit aldrig mera. Äta nudlar ifrån Tokyo. Ska hela ens gäng ut på en släng och sätta sprätt på varje peng. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vill. Den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är värt att leva fattigt ett tag om man får vara kung för en dag. Pa 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 ja ja, pa dum der ja ja, pa da 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 ja ja, pa ja 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 ja. Men vakna samma måndag med en obeskrivlig vånda och festat upp varenda liten slant. Förträngt varenda räkning, därför hotas utav vräkning. För att ens ha råd till hyran tvingas sätta stereon i pann. Om huvudet är ömt, läget fördömt, är det på löningsdagen glömt. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Det är något som man verkligen vill. Den 25:e smäller vi. Dag och man får vara kung för en dag. Ja, ja, kung, kung i baren. Man är kung i baren. Ja, man är kung, kung i baren. Man är kung, kung i baren. Ba, 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 ba.
Det händer bakom knuten, det händer. Ja, då ska vi se vad som händer en vecka framöver. PRO Valbo. På torsdag klockan 10-11, då är det tipspromenad på Vretas. Det är en slinga med 12 frågor och observera att alla pensionärer är välkomna, inte bara PRO-medlemmar. Inga priser utdelas, det är ju äran som räknas. PRO Sätra. På fredag klockan 14-16 i Bolhallen på Sätra, där serveras det surströmming och sill med tillbehör. Pris 100 kronor. Fika, lotterier med mera, med mera. Anmälan senast den 31 augusti, alltså imorgon, till Gunn på telefonnummer 076-174-0130. Ni finner även telefonnumret om ni surfar till PRO Sätra. Träffpunkterna i Gävle centrum, de har öppet vardagar 10-12 och 13-16 om inte annat anges. Idag tisdag klockan 13, då är det allsång med Jocke och Stellan på Brunnsgatan 59. Och imorgon klockan 13 på samma ställe är det kanasta. Gå dit och spela kort vet jag. Kanasta så kan väl ni. Torsdag den 1 september klockan 13.30 på Brunnsgatan 59. Digital grund. Scrolla, swipa och surfa. Du lär dig att titta på surfplattan och smartphone samt att söka på internet. Klockan 14 och klockan 18. Stadsvandring i Holmsundskogen. Återinvigning av kultur- och naturstigen där. Bombens hembygdsförening i samarbete med Gävle kommun arrangerar. Stigen är bitvis bergig och stenig, så var lite försiktiga. Samling Signalberget för guidad vandring längs stigen. För Viksvägen 62, busshållplats högsta, och ni åker med linje 1. Ciceronerna kommer från Bomus hembygdsförening. Missade ni förra veckans sändning av seniorönskningen? Ja, nu på fredag klockan 17 sänder vi det programmet i repris. Vi besökte ju Hamrånge hembygdsgård och det var väldigt trevligt där och vad fint det var. Det var allt för den här gången. Tack för mig.
Och vi säger tack till Timo som har ställt samman vad händelserna kommande vecka. Och kommande vecka, Ingrid, då håller du i trådarna. Den här...
Ja, kan man säga.
Knuffa ner mig från den här stolen och tar över.
Ja, visst. Och då kommer vi att träffa Anna Mäler från Konsument för första gången i höst här. Får se vad vi tar upp för någonting. Jonas Elverstig kommer och pratar om höstens teaterprogram. Och sen Mats Åhnvall ska göra en liten intervju med Rolf Wingemar om regionalpolitiken i valet. Det tycker jag ska bli spännande att höra på. Absolut. Och sen har vi Blues, en mentor för yngre bluessångerskor, kommer det att heta. Det är vad jag har fått just nu.
Det hinner bli mer innan dags. Jag ska bara skjuta in då att Rolf Wingemar är också med i eftermiddag på museet och pratar om, leder ett samtal just om regionalpolitiken och regionalvalet. Det glömda valet är rubrik på detta.
Ja.
Så är det. Men därmed så börjar det ebba ut dagens program. Vi återkommer naturligtvis Hasse Paulsson och jag, Sven Johansson, om 4 veckor blir det. Ja, kära någon, då är vi framme, långt framme i september. Ja, i en helt annan situation. Då har vi haft ett val och ja, då vet
och kantarellerna är slut.
Ja, de tar slut i eftermiddag. Var vi väl överens om, va? Ja. Tack för idag säger vi till Ingrid och till Hasse. Och jag säger återseende.